här är Filosofens Bibel, en podcast från Filoprax, Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber från Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Stöd oss så att vi kan fortsätta spela in den här podden i många år till. Skicka din gåva till Filoprax AB på bankgiro 484 40 80. Ditt bidrag gör skillnad.
Kapitel 38 är vi på nu då.
Ja, det går framåt.
Det går framåt. 12 kvar.
Precis.
Ja, det är ju helt otroligt. Det känns helt otroligt.
Ja. Då har vi en av fem böcker.
Ja.
Så drygt 20% av Koran.
Ja.
Sen får vi se om vi
om
sen kommer till slutet, så kanske vi börjar med Joshuas bok eller sånt.
Ja, det tycker jag. Vi kan ju också, vi kan ju välja till exempel om vi har tidsgräns att vi ska prata, vi bara har en halvtimme per avsnitt eller någonting på andra Moseboken.
Oj, vad skulle det gå?
Nej, jag vet inte, jag bara föreslår.
Ja, det. Ja, men vissa kapitel blir ju kortare ändå.
Ja.
Definitivt, men det här kan ju hålla på i decennier alltså.
Ja, inte mig emot, det är ju helt okej.
Och här har vi ett riktigt saftigt kapitel.
Det ser spännande ut när jag ögnar igenom orden här i kolumnerna.
Ja,
men
orden i kolumnerna.
Ja, jag bara tittar lite så här, prostituerad, beslöjad, ligga med dig.
Är det de orden som poppar
upp? Ja, det är de som
liksom
poppar upp här.
Alltså, det här är väl kanske någon, lite av en biblisk MeToo-berättelse. Som är väldigt både provocerande från ett kanske modernt perspektiv. Men också, det finns en mycket spännande tolkning som jag vill gärna dela med mig av den här berättelsen. Och verkligen visa på att den här berättelsen är faktiskt en sorts, vad ska man säga, lynchpin. En sorts,
vad är det?
David
Lynch.
Det här lynch med i Pin. Tror jag det är. Men lynchpin är alltså en, vad heter det, en punkt där allting alltså, hänger på just den. Den biten.
Jag ser framför mig såna här krokar när man bestiger ett berg. Här är en viktig sån krok.
Ja, det kan det vara.
Ja.
Eller att liksom hela maskineriet hänger på den där på den där vinkeln där saker och ting vänder på något sätt. Ja, men vi kan gå vidare och försöka illustrera det kanske med själva kapitlet.
Ja, som orden som jag började läsa.
Men för att koppla tillbaka till 37an så har vi ju precis kommit in i Josef dynamik, Josef-berättelsen och den här familjedynamiken som leder bröderna till att förrå Josef.
Och det slutar med att midjaniterna säljer Josef till Potifar, hovman hos farao. Och nu, ja, det var sista meningen i kapitel 37.
Ja, ja. Och liksom, men hur går det för Josef då? Och det är precis som med sån här dramaserier, att just när det är liksom som spännande liksom, hur ska det gå med? Ja, men då klipper man.
Ja,
men och ska så ta man se nästa, liksom, och tillbaka till en annan scen där.
Ja.
Och så det är väldigt smart berättarbegrepp också.
Vid denna tid lämnade Juda sina bröder och slöt sig till en man i Adullam som hette Hira. Där mötte han dottern till en kanané som hette Shoa, och henne tog han till hustru. Han låg med henne och hon blev havande och födde en son som fick namnet Er. Hon blev åter havande och födde en son som hon gav namnet Onan. Och hon födde ännu en son som hon gav namnet Shela. Hon befann sig i Kesiv när hon födde honom.
Ja, Så okay. där pausar vi. Ja. För där är väldigt mycket som har hänt här.
Ja.
För helt plötsligt så skiftar fokuset. Från familjen och Josef.
Mm.
Och i det tidigare kapitlet. Till att handla om Juda.
Vem är Juda?
Ja, vem är Juda?
Vem är Juda?
Först och främst är han den fjärde sonen av Lea.
Mm.
Så vi har Ruben som nummer ett. Så har vi Simon och Levi som nummer två och tre. Mm. Och av olika sätt så har de diskvalificerat sig själva.
Mm.
Eller i alla fall kompletterat, vad heter det? Compromised.
Ja.
Kompletterat.
Kompromitterat. Kompromissat. Jag vet inte.
Eller de är på olika sätt ifrågasatta.
Ja.
Kan man ju säga. De är på olika sätt ifrågasatta vad det gäller frågan om ledarskap och omdöme.
Mm.
Vi har, dels så har vi Ruben som inte kan styra över sina bröder.
Mm.
Och också så var det ju han som,
ja,
som låg med
sin pappas fru.
Ja, ja. En bihustru.
Ja.
Men det gjorde inte saken bättre.
Nej.
Och Jakob har liksom förbannat honom.
Mm.
Och sen så har vi Simon och Levi.
Mm, visst det. Det var ju de som mördade hela befolkningen.
Precis, efter i Shem.
Ja.
Precis, efter syster Dina.
Ja.
Just det. Så de blev ju utskällda och förbannade av Jakob för att de drog ner familjenamnet i smutsen.
Mm.
Med den här väldigt oschyssta begreppet.
Mm.
Och där så nummer fyra är nu Juda. Och Juda har ju visat ledarskapsförmåga när det var hans plan på hur de skulle göra sig av med Josef, det vill säga sälja honom.
Ja.
Och inte få direkt blod på händerna som godtogs av bröderna.
Mm.
Och de gjorde det bakom ryggen på Ruben som kom tillbaka för att rädda Josef bakom ryggen på sina bröder.
Ja, ja.
Och visade sig att han hade...
Han var inte där längre, i den brunnen.
Nej.
Nej.
Så Ruben kunde inte rädda situationen och han hade liksom ingen...
Vad de håller på. Vilken familj alltså.
Ja.
Ja.
Det.
And I think I have problems.
Precis. Men,
ja.
Du kan vara tacksam att du inte har elva bröder som strular till det för dig. Men nu så har ju Juda, som ska vara liksom, som är den next in line att ta ledarskapet och har visat sig vara förmögen att leda bröderna, i alla fall i att planera lite onda dåd mot Josef.
Mm.
Så nu ber han sig iväg. Han lämnar sina bröder. Och då kan man ju undra, vad är det som får honom att lämna dem?
Mm. Mm. Han lämnar sina bröder. Det är så roligt när man läser den här meningen en gång till nu. Vid denna tid lämnade Juda sina bröder och slöt sig till en man i Adulam som hette Hira. Då tänker man, Adulam, Hira, heter han Hira? Men egentligen så är ju poängen, lämnade sina bröder. Vilken manöver i den här...
Ja. Det står inte, han flyttade till ett ställe nära Adulamiten Hira. Det är inte det som är grejen. Ja. Det är hans flytt ifrån sina bröder. Och hur skulle du tolka den? Om du liksom, i en scen så leder han sina bröder i den här komplotten mot Josef som resulterar i att han blir slav i Egypten. Sen i nästa scen så ser man honom packa sina väskor och bege sig därifrån.
Mm.
och slå sig ner på någon helt annan plats med främlingar.
Men det här är det ju...
Vad drar man för slutsatser?
Det här, så har de ju alltid gjort i den här familjen. Man drar iväg från sin familj och så bosätter man sig någon annanstans. Ja. Som inte är för långt bort ifrån.
Men Jakob, ja, tänker du väl på?
Ja, Abraham allihopa.
Ja, i och för sig. Abraham gjorde också det.
Ja.
Helt rätt. Det finns det här liksom... på ja, något sätt.
Och Abraham och liksom... Lot, och man tar och delar upp sig och man tar och sprider sig. Det är inte någon... Men hela tiden så är det Kanans land som man längtar och önskar sig tillbaka till.
Mm.
Men livet försiggår ju på många andra platser hela tiden.
Ja, definitivt. Precis. Men jag skulle säga, om vi tar Jakob som exempel. Där har vi en tydlig berättelse som förklarar varför han lämnar sin familj.
Ja.
Och tar sig till sin morbror.
Precis.
Ja. Och där handlar det ju om att han drivs hemifrån av ett hot.
Mm.
Från sin bror.
Mm.
Och sämjan i familjen är inte god, men den är helt riktad mot Josef som nu inte längre finns där.
Mm.
Och Juda, i alla fall om man tittar på den dynamiken som beskrevs tidigare, så skulle man kunna undra, vad är hans problem? Varför kan han inte vara kvar hos sina bröder? Mm. Varför lämnar han sina bröder?
Mm. Vad tror du?
Jag skulle gissa på att han vill inte vakna varje dag och se sina medbrottslingar.
Mm. Och sin lillebrors tomma säng.
Ja, och sin pappas sorg som är enorm. Att på något sätt så kan han inte leva med det som han har gjort.
Mm.
Och den situation, den tragedi som han har skapat i familjen.
Mm.
Och han kan inte, eller är oförmögen på något sätt att lösa den, eftersom han är den som har orsakat den. Och kanske är det ett väldigt dåligt samvete som får honom att hitta någon ursäkt och lämna dem.
Men han möter i alla fall dottern till en kanané. Så det är ju en, hela tiden så, då vet man ju att det är en bra tjej.
Alltså?
Eller kanan väl.
Ja, kananéerna är ju folket i landet.
Ja.
Det var de som Isak inte skulle gifta sig med.
Jaha.
Och när Ishmael gifte sig med några lokala damer, så blev det ju hjärtesorg för...
Ja. Och vad hände med de här? Och vet du
nej, det är inte Ishmael, utan jag tänker Esau som orsakade hjärtesorg för Isak och Rebecka.
Ja. Vet du vad det står sen här? Det vet du kanske. Jag ska bara läsa det så. Juda tog en hustru åt sin förstfödde son Er. Hon hette Tamar. Nu har de hoppat en generation där. Men Er, Judas förstfödde, väckte Herrens misshag och Herren dödade honom.
Ja.
Då ser man plötsligt kopplingen till den här dåliga frun kanske.
Men det är ju inte frun och inte heller Juda som väcker Herrens misshag.
Nej, men det är ju, vad heter det?
Så det är liksom inte...
Shoas.
Liksom, nu skiter det sig och nu får ni tragedi efter tragedi för att du...
Gifter dig med en granny.
Jag tror inte... Så direkt är det inte.
Nej.
Skulle jag säga.
Mm.
Men snarare, jag menar... Nu går du lite händelserna i förväg för att om vi kan hoppa tillbaka lite för det finns mycket mer i det som du har läst här.
Mm.
Okej, så om vi tänker oss att Juda har någon sorts någon ond samvete som driver honom.
Mm.
Och han gifter sig med den här
Shoa
eller dottern till Shoa är det egentligen.
Ja, just det.
Och vi får inte ens veta vad hon heter.
Nej.
Dottern till Shoa. Och hon föder honom en son. Och vem är det som ger honom namnet Er?
Som fick namnet Er.
Ah, okej. Okay. På hebreiska så är det tydligt. Vayikra et shemo Er. Och han kallade honom. Han kallade honom namnet Er.
Mm.
Och Och det är inte så tydligt vad R är. Det kan vara liksom vaksamt, föreslår de här på något sätt. Men det är inte riktigt tydligt vad det kan vara. Det finns ingen varför han gav honom namnet R.
Mm.
Finns det inte här förklaring på, va? Men sen så står det. Hon fick ännu en son, eller vers 4 där.
Hon blev återhavande för den son som hon gav namnet Onan.
Där plockar texten. Onan. Och vi kommer ju, vi vet säkert, Onan har gjort sig ökänd för en akt som kommer snart. Men innan,
hemsk förbjuden akt.
Ja, usch. Verkligen. Men innan vi kommer dit, vem är det som ger honom namnet Onan?
Som hon gav namnet Onan.
Så först är det Vajikra. Den manliga formen av verbet kallade. Han kallade sin son Er. Han kallade honom Er. Och nu är det hon kallade honom Onan. Så vad har Juda tagit vägen?
Ja.
Han verkar vara på något sätt lite... lite, kanske lite frånvarande, om det är hon som ger namnet Onan. Och Onan, här står det possibly understood to mean vigorous. Liksom på något sätt livskraftig eller så. Som är intressant, speciellt jag tänker på vad han kommer bli känd för. Och sen, tredje sonen, då står det.
Hon födde ännu en son som hon gav namnet Shela. Hon befann sig i Kesiv när hon födde honom. Och det är ett semikolon
efter Shela. Behaja. Och han befann sig.
Hon befann sig, står det här.
Alltså enligt den här översättningen så är det att han befinner sig i Kesiv. Och om man tittar på Behaja Vichsiv... att det är mer den manliga formen att han var i Kesiv.
När hon födde honom.
När hon födde honom. Och då kan man tänka sig, okej. Okay. Först är han med och han ger sin förstfödda son namnet R. Sen kanske han är med, kanske inte. Men det är hon som ger andra sonen namnet Onan. Tredje sonen Shelah är det också hon som ger namnet åt. Och han är inte ens med.
Nej,
han när är hon föder.
Samma, kanske samma ort som heter Aksiv på ett annat ställe. 5 kilometer sydväst om Adulam.
Ja.
Adulam är ort 18 kilometer nordväst om Hebron.
Ja, precis. Så han är bortrest.
Han är bortrest, ja.
Jag har hört en tolkning att Kesiv kan anspela på någon sorts förnekelse eller någonting. Att luras. Att bedra. Så han befinner sig någonstans där han på något sätt... Han, om man ska säga så här. Han har redan lämnat sin första familj.
Ja.
Han startar en ny familj. Och verkar steg för steg dra sig iväg från dem. Så han verkar vara en man som på något sätt...
Tänk om det här bara är... Det är bara så här... Talspråk. Vad heter det? Vad heter det? Ordspråk. När man säger han är i Kesiv. Jag menar inte alls att han var i en ort 5 kilometer, bla bla bla. Bokstavligt talat. Man menar, alla som läste på den tiden vet att nu är han i han är i garderoben, så att säga, eller något.
Ja, jag tänker på du påminner mig om en skandal som skedde i USA. Det var någon guvernör som helt plötsligt så var han inte anträffbar. Det var North Carolina, South Carolina. Och sen så börjar liksom media fråga var är han, och hans stab svarar liksom undflyende, som gör dem pressen bara mer intresserad, och så får de som svar att jo, han hajkar på The Appalachian Trail. Då visade det sig att han var inte alls där, utan han var på någon resort med sin argentinska vad heter det? Mistress. Som han hade en affär med. Och då blev just den här termen hiking the Appalachian Trail.
Det låter jättemystiskt.
Ja, precis. He's hiking the Appalachian Trail. Så det kanske är precis så här. Ah, han är kusin. Oj, han är kusin.
De här citattecknen som inte finns med i den här översättningen.
Mycket mer. Ja.
Jag läser allting med citattecken nu.
Precis.
Hon födde ännu en såg.
Vem vet vad det här kan betyda. Så här har vi va, att hon har fött de här sönerna, och det är liksom wow, en son, och han är, här har vi inga problem med infertilitet som tidigare generationer.
Nej, just det.
Här är det bara liksom son efter son. Wow. Men och så växer de upp, och så skaffar Juda.
Ja, Juda tog en hustru åt sin förstfödde son Er. Hon hette Tamar. Men Er, Judas förstfödde, väckte Herrens misshag, och Herren dödade honom.
Så det var inte på grund av...
Att han hade gjort något?
Kanske var det Er som gjorde någonting fel. Han väcker Herrens misshag.
Mm.
Men det var inte på grund av Juda.
Mm.
Och det var inte på grund av Tamar.
Mm.
Det var faktiskt... Hela skulden tillskrivs Er.
Ja, just det.
Att han gjorde någonting fel. Så han dör. Det står ingenting om att de hanterar den här tragedin.
Mm.
Det är bara, aha, där försvann Er.
Ja, där försvann. Ingen verkade sörja detta. Eller man har inte gjort någon begravning. Man sörjde, begrät och gråteken och så vidare.
Inga referenser.
Nej.
Och jag tänker att i vissa familjer där man inte kan hantera känslor och inte kan hantera tragedier särskilt väl och inte kan kommunicera. Det finns ju såna här berättelser om, ja, min lillebror dog och så kunde vi aldrig prata om honom.
Mm.
Det var bara liksom tydligt, nämn inte hans namn, fråga inte vad han är.
Mm.
Och det lämnar ett jättestort tomrum, mycket större än det skulle ha lämnat om man fick prata om det.
Mm.
Så är det bara liksom borta här, och vad gör vi nu då?
Då sa Juda till Onan, gå till din brors hustru och gör din svågerplikt mot henne och skaffa avkomma åt din bror.
För det här är ju, vi kommer se senare i Toran, där vi kommer in i lagdelarna, så står det att om en man dör och han inte har någon manlig avkomma, för det var ju viktigt liksom att namnet skulle gå vidare.
Mm.
Så han har ingen avkomma, och hans fru är utan barn, och att vara utan barn var ju vara utan pension.
Mm.
Han hade ingen som kunde ta hand om den. Så om inte hon har fått barn innan hon blir änka, så har de ett system att se till att brodern får, den döde brodern får barn, och det är genom den här en närmaste släktingen.
Mm.
Vad sa du?
Svågerplikt.
Svågerplikten, precis. Mm. Men märk väl, viktigt att komma ihåg, barnen, om Onan gifter sig med Tamar och får barn med henne, så kommer barnen inte vara Onans son, utan de kommer vara Ers son, eller söner.
Mm.
Så de kommer liksom ha Ers efternamn, om man vill. Ers
Erson.
Ja, de kommer vara Erson.
Mm.
Så det är regeln. Och det här är ju på något sätt en osjälvisk handling, att ge den här kvinnan möjlighet att, och ens döde bror att få barn, fast han inte lever.
Mm. Men Onan, Onan visste att barnet inte skulle räknas som hans, och var gång han låg med sin brors hustru lät han sin säd spillas på marken för att slippa skaffa barn åt sin bror. Därmed väckte han Herrens misshag och därför dödade Herren också honom.
Ja.
Där ser vi varför det är en onani är en synd då.
Ja.
Ja.
Man men det är egentligen inte onani som är synden.
Nej, det här är ju inte riktigt... Ja, berätta, yes.
Va?
Berätta din... Berätta.
Nej. Jag menar, jag tycker det är tydligt från texten, va?
Mm.
Vad är hans synd?
Han vill inte skaffa barn åt sin bror.
Ja.
Ja, visst.
Det är liksom inte att han har... någon sexuell lust som gör att han spiller sin säd för att han inte kan hålla sig.
Det finns
sig
så mycket, precis.
De har sex faktiskt.
Varje gång. Ja. Varje gång så spiller han sin säd på marken för att slippa. Var gång han låg med sin brors hustru så lät han sin säd spillas på marken.
Så det fanns ännu värre, va? Hon måste ligga med den här mannen som är hennes svåger.
Mm.
Och varje gång han går in till henne och ligger med henne, har sex med henne, utnyttjar henne, så spiller han sin säd så att hon inte kan bli gravid.
Mm.
Så han utnyttjar henne sexuellt och ger henne ingen möjlighet att få barn.
Mm.
Det är en väldigt grym handling.
Ja.
Så här har vi på något sätt, först så står det att Er dör.
Mm.
För att han hade gjort något fel.
Ja.
Och här kommer Onan. Och han är ännu värre.
Mm.
Han förnekar sin bror. Någon avkomma.
Och sin brors fru. Som han beter sig väldigt illa mot här.
Ja, som han sexuellt utnyttjar.
Ja.
Lagligt. Men väldigt otur. Så man kan ju tänka sig liksom. Juda. Vad har du uppfostrat för pojkar här?
Mm.
Har du ens väglett dem på något sätt? Om du har någon moralisk fiber kvar i din kropp.
Mm.
Vad har du uppfostrat för pojkar här?
Mm.
Och då får vi se Judas personlighet här. Hans sämre sidor komma fram.
Men sen säger han. Då sa Juda till sin svärdotter Tamar. Nu får du bo som änka i din fars hus tills min son Shela blir vuxen. I din fars hus. Till min son. Okej, så han sa inte ens att du får bo hemma hos mig.
Nej. Åk hem.
Åk hem till din egen pappa.
Till din familj, till din plats. Och jag hör av mig.
När min son Shela blir vuxen. Ja. Han var rädd att också Shela skulle dö, liksom hans bröder. Så flyttade Tamar hem till sin far. Ja.
Alltså vad tycker vi om? Okej. Jag menar, Juda säger bara liksom, men gumman, det fixar sig. Han är snart giftasmogen och då kallar jag på
det. Men det låter ju som att han hoppas att hon kommer glömma bort det under tiden.
Ja.
Ja.
För hon har ju, han har ju markerat henne som svarta änkan.
Mm.
För hon får ju med sig otur och oj, får hon klona i Shelah, då är jag helt barnlös.
Mm.
Så han är ju verkligen oschysst här och ljuger för henne och ger henne falska. Han kunde åtminstone ha gett henne ordentlig skilsmässa kanske och sagt hitta en man som kommer kunna ge dig barn, för det här funkar inte.
Eller så här, han var rädd att Shela skulle dö, så han gick och tog sig ett rejält snack med hur det funkar med rätt och fel i den här världen. Det gjorde han ju inte heller.
Men kommunikation är inte hans starka sida.
Nej, många som lider brist på det.
Mm-hmm, mm-hmm.
Tiden gick och Shoas dotter, Judas hustru, dog. När sorgetiden var över gick Juda en dag tillsammans med sin vän Hira i Adulam upp till Timna för att vara med om fårklippningen. Timna, troligen en ort 7 kilometer nordost om Adulam. Oh. Eller så betyder det något annat. Timna, vi läste ju om Timna i kapitel 36.
Gjorde vi?
Gjorde vi inte det? Nej, det kanske, det var någonstans den var med i alla fall. Jo det, Lotans söner, Lotans syster var Timna.
Aha.
Ja, Lotan.
Så ja. Att hon skulle vara där då.
Jag vet inte, det här är ju en plats nu då, en ort. Ja, de gick till...
Det var uppmärksamt, tror jag.
Ja. Men de ville vara med om fårklippningen där i alla fall.
Ja.
När Tamar fick höra att hennes svärfar skulle gå till fårklippningen i Timna, la hon av sig enkelkläderna, satte på sig en slöja och sminkade sig.
Mm.
Både sminkade sig och satte på slöja.
Det här, och ja, det här, så det här är ju väldigt intressant, va? Att, okej, det, först och främst så har han blivit enkeman.
Ja.
Och han sörjer så länge man ska sörja för sin fru. Men så fort det är liksom sorgetiden är över,
ja,
så är det liksom out for business och han ska sköta sina får.
Ja, han slöt sig till den här, ja precis, han slöt sig till den här mannen i Adolab. Men fårklippningen, det var nog en event eller någonting. I samband med den årliga fårklippningen brukar man hålla en fest, står det här. Ja.
Ja, så det var en grej, man skulle ut på fältet, man skulle liksom klippa fåren och samla in ullen. Så att de skulle kunna liksom växa under sommaren och så vidare, tänker jag mig.
Mm.
Så det var, och jag tror att, skulle inte det vara på våren då? Om man tänker efter.
Ja.
Så att det här är liksom någon sorts vårfestival. Man klipper fåren och tar in liksom den skörden av ull. Och så han är där och festar och har trevligt. Och verkar inte heller så här särskilt berörd av sin förlust.
Men hon la av sig enkelkläderna som var någonting.
Precis.
Man hade på sig när man var enka.
För hon får höra,
ja,
att han är, ja, i området.
Ja.
Så hon tänker väl, det första han gör när han kommer hit är väl att förklara situationen och snart är det dags och han är så här gammal, nu har det gått ett tag och Kjellert borde vara gammal nog och hon har ju väntat och följt reglerna. Men han kommer ju inte. Han är där och festar och tänker lämna
orten
igen.
Just det.
Så det blir tydligt för henne att han menar inte vad han säger.
Ja. Hon hade... Satte på en slöja och sminkade sig. Sminkades du? Så det hebreiska ordets betydelse är osäker, står det här.
Ja, men hon gjorde sig på något sätt vacker.
Gjorde sig fin. Tvättade sig och gjorde sig fin.
Men att täcka sin hår, alltså täcka sitt ansikte, var ju också... hon döljer sin identitet.
Ja.
Så hon gör sig fin och vacker.
Mm.
Men... också se till att liksom inte att,
ja, det är
hon inte ska kunna identifiera.
Sätter på sig slöja, det låter ju som man säger, sätter på sig den först och sen sminka sig. Det kan ju bli lite fel.
Ja,
man kan ju sminka sig fel. Det är svårt att se vad man gör om man har på slöja.
Precis. Eller kanske att hon sminkade sig så att hon skulle kunna se vacker ut med slöja på och anonym men lockande.
Ja.
Att hon klädde ut sig.
Så
att hon
inte skulle... Och det behöver inte betyda att sminka sig förresten. Det kan ju vara hon satte på slöja och så här, fixade till sig helt enkelt. Skitsamma. Sen satte hon sig vid porten till Einaim som ligger på vägen mot Timna.
Ja, och Einaim betyder ögon. Ja,
just det.
Så hon satt vid liksom... lookout-stället, liksom kolla porten och väntade.
Hon hade förstått att man inte skulle ge henne till hustru åt Sheela, fastän han nu var vuxen.
Mm. Så hon tar saker i egna händer här,
ja,
bokstavligt talat. för vad händer sen?
När Juda fick syn på henne trodde han att det var en prostituerad, eftersom hon var beslöjad.
Så det här var liksom en grej.
Ja.
Så han tog henne för en prostituerad.
Precis, för då kan man låtsas att man inte vet vem det är.
Ja, och perfekt. Om han är kåt och inte har någon hustru och alla festar och har kul, så tar han chansen.
Och nu, han är frispråkig också. Och han gick bort till henne där hon satt vid vägkanten. Låt mig ligga med dig, sa han. Han visste inte att det var hans svärdotter. Hon sa, vad betalar du för det?
Och det här är väldigt intressant. För nu, i den här tolkningen som vi kommer till här.
Ja.
Som jag har fått från samma lärare som lärde mig om det här med Jakob och hans brottningsmatch och hans identitet, liksom hur han blir rak och sådär från med Israel. Det är Shmuel Klitzner som berättade om den här biten, och han påpekar här att det finns någonting mycket mycket intressant i hur den här dialogen går till och i själva hebreiskan också. För hon säger Mati tenli hitavo elai. Alltså, vad ger du mig för att du ska kunna komma in till mig?
Mm.
Ja? För nu står hon upp för sig själv och kräver någonting först. Hon har redan varit med om att Onan har utnyttjat henne.
Ja.
Och hon har liksom gått tomhänt därifrån. Och det var ju hans fel, hans synd som gjorde att han dog. Mm. Ändå får hon skulden för det.
Mm.
Vilket är också väldigt typiskt.
Mm.
Förövaren går fri och offret får skulden.
Mm.
Så nu tänker hon inte vänta på och se vad han... Hon säger, vad ger du mig för det här?
Men det är ju också att bete sig som en prostituerad.
Ja, men hon har ju lärt.
Mm.
Hon har ju lärt
sig. Jag bara noterar.
Ja, att visst.
Det är det står, hon såg ut som en prostituerad och sen så svarar hon som en prostituerad som vill ha betalt.
Jo, absolut. Hon är fullt medveten om att hon lurar honom.
Ja.
Men hon har en plan som kommer att uppdagas i det här. Okej. Så hon säger, vad ger du mig? Och han säger, vers 17.
Jag skickar en killing ur min jord.
För han hade inte en i bakfickan.
Nej. Då får du ge mig en pant tills du har skickat den, sa hon.
Och det är också intressant det här med en killing.
Ja.
Eller på engelska, kid.
Ja.
Som är egentligen...
Ja, roligt.
Ur grunden till
A
ordet.
Child.
Ja, på något sätt, va? Att hon har inte fått några barn.
Ja.
Men vad lovar han? En frikost? Du kan få liksom en killing.
Ja.
Ett barn till en get.
Mm.
Det kan du få.
Mm.
Som betalning. Så du kan ha det. Så hon förstår ironin. Han förstår det inte. Och då säger hon...
Att du får ge mig en pant tills du har skickat den, sa hon. Vad ska du ha?
Hon litar ju inte på dig. Jag tänker inte låta dig gå härifrån med ett löfte. Jag vet hur mycket dina löften är värda.
Precis.
Hon är jättesmart här.
Hon har
på något sätt blivit luttrad och cynisk.
Mm.
Så att hon också kan spela spelet som hon har blivit offer för.
Mm. Ja, det låter som... ett spel, verkligen.
Men också intressant här,
i
det här ordet som hon introducerar, pant.
Ja.
Ma ha erve on, asher aten lach.
On, onan.
Ah, erve on.
Ja.
Och det här är, här kommer den här ordleken in, som inte kan vara en slump.
Nej.
Alltså ordet för pant är eravon.
Nej.
Ja.
Jag älskar den här boken, det är så roligt.
Så det är liksom byggt in, vad ger du mig för er och onan?
Ja, precis.
Liksom, och han bara, pant,
ja. Ja, mitt sigill.
Ja, det är liksom, det, om man skulle ha liksom, en första pojken heter liksom Paul och andra pojken heter Anton.
Ja.
Hon bara, på Anton, liksom att det är inbyggt där, va?
Mm.
Och då säger då säger han,
vad ska du ha i pant, frågar han bara. Hon svarade, ditt sigill och sigillsnodden och staven du har i handen.
Mm-hmm.
Han gav henne vad hon begärde och sen och låg sedan med henne och hon blev havande. Hon gick därifrån, la av sig slöjan och tog på sig enkelkläderna.
Okej, så vad hände här? Vad är det för pant?
Sigill, sigillsnodd och stav.
Ja. Så, och jag missade en grej, va? Det är inte bara erve on.
Mm.
Utan hon säger faktiskt, im titen erve on ad shelachecha. Att du, om du ger mig pant tills du skickar den lönen till mig.
Mm.
Shelachecha.
Mm.
Att skicka. Men shelach.
Shelach.
Ja. Så erve on ad shelachecha.
Ah.
Så det är on fram till shelach.
Ah.
Som är där hon, han har ändå lovat henne. Hon ska få shelach i lön.
Ah.
Så fram till att du skickar mig
ah.
det som du har lovat mig. Vilket är shelach. Det är så, det är så fyndigt. Och han fattar ingenting. Fast hon nästan liksom säger det i ansiktet på honom. Bara, visst.
Tänk vad rolig. Vilken så rolig vad ber
hon om? Vad ber hon om?
Mm.
Det här är också någonting som den moderna läsaren har svårt att förstå.
Ja.
Han ber om, hon ber om ditt sigill.
Mm.
Och din
sigillsnodd.
Sigillsnodd.
Jag vet inte ens vad det här är för någonting.
Nej, det vet vi ju inte. Och staven
ja.
Som du bär.
Ja.
Och då är det, har du förklarat för mig i alla fall att sigillet,
mm.
det är ju den som man använder för att skriva under.
Mm.
Juridiska dokument och så vidare.
Mm.
Så det här sigillet, familjesigillet, är väldigt viktigt, va? Inte bara för kungar
och adelsmän. Där man det i en liten läderpåse.
Kanske det.
Just guessing.
Ja, ja. Men det, eller som en ring. Eller som en... Men man ser de här i arkeologiska utgrävningar att folk hade särskilda sigill.
Mm-hmm.
Speciellt om man var förmögen och man var van att
ja.
Göra affärsuppgörelser. Så hur vet jag att du faktiskt håller vad du lovar? Ja, här får du mitt sigill.
Mm.
Jag stämplar den här lertavlan med mitt sigill.
Mm.
Och då vet alla vad som gäller här.
Mm, precis.
Och sen snodden är... På något sätt en viss, vad ska man säga, klan designation.
Mm.
Det vill säga, snodden hade man att visa på något sätt, ja, vilken familj man tillhörde.
Snodden, ett snöre.
Ja, men alltså man tänker sig mer som en väldigt utsmyckad, vacker. Vi har det här alltså i bönemanteln. Till exempel så har man de här fransarna
som
vi har sett också i egyptiska utgrävningar att det var vanligt förekommande i många samhällen att man hade snoddar eller olika smyckade med pärlor och ädelstenar och vackra trådar. Såna här utsmyckningar. Så den här snodden är väldigt viktig, nästan som en kilt i Skottland. Vilken mönster har du på kilten är viktig för att visa vilken familj du tillhör, vilken klan.
Mm.
Så det är den, och så staven är ju hans på något sätt stamtillhörighet. Mm. För staven är symbolisk för vilken stam,
vilket folk man tillhör. Och det är också verktyget för fåraherden.
Ja, det är också. Ja. Precis, det är den man går med, det är den man har framför sig.
Ja.
Så skulle man kunna säga att vad, i moderna termer så ber hon om hans körkort, hans legitimation och hans pass.
Mm. Och mobilen, verktyget.
Kanske mobilen, ja. Men det är tre centrala identifikationsobjekt.
Mm.
Tre objekt som fastställer vem han är och vad han har för status i samhället.
Och som han behöver för att jobba.
Ja! Och hon kunde ha bett om en av de här och det hade varit värdefullt. Och också väldigt identifierbart.
Mm.
Men hon ber om alla tre. Och vad gör han?
Mm.
Vad säger han?
Nej, han gav henne vad hon begärde. Och låg sen med henne. Och hon blev havande. Hon visste det, kände det på en gång att hon blev havande.
Ja, kanske hon gjorde det.
Mm.
Så här har vi på något sätt Juda.
Mm.
Han har lämnat sina bröder.
Mm.
Han tog en fru som han inte stannade liksom kvar med. Och han var en frånvarande far. Och sen var han en frånvarande svärfar och oärlig.
Mm.
Och nu när hon säger till honom, ge mig alla dina identifikationsdokument. Liksom egentligen ge mig allt som bevisar att du är den du är. Mm. Så han bara, ah, okej, du kan ta dem. Juda, var är du? Du håller på att blekna bort. Du håller på att bli på något sätt han...
Vad är viktigt för dig egentligen?
Va?
Vad är viktigt för honom egentligen?
Precis, vad står du för? Vad tror du på? Var befinner du dig? På något sätt så är det som en person som är väldigt skuldtyngd.
Mm.
Och inte kan hantera den skuldbördan han går och bär på. Kommer att hitta olika undermedvetna sätt att sudda bort sig själv. Dricka sig höjdlöst berusad. Döva sina känslor.
Gömma sig,
precis.
Han är inte den som säger hinneini.
Precis, vilken referens. Han är precis tvärtom till hinneini. Han är totalt frånvarande.
Jag är inte någonstans här, det var inte jag. Det var inte,
Nej. Och på något sätt, han kan inte växa, för han håller på, bara på att krympa och krympa bort från det han ens var från början.
Mm.
Det är en djupt traumatiserad och skadad man här.
Ja.
Och det är väldigt farligt också.
Mm. Juda skickade över killingen med sin vän från Adulam för att få tillbaka panten av kvinnan, men han kunde inte finna henne. Han frågade folk på platsen, var är den där tempelflickan som håller till vid vägen i Einaim?
Och tempelflicka är en annan ord för det, eller det är en annan sorts prostituerad kanske. Kanske ett finare ord för prostituerad, men...
Ordagnant den heliga. Ordet antas beteckna en kvinna som hade samlag med tempelbesökare. Om sådan kultisk prostitution verkligen har praktiserats i Israel eller hos dess grannfolk i omstritt.
Mm.
Men på nu, alla visste i alla fall vad det var med tempel.
Ja, kanske han, om man skulle säga nattflickan eller något sånt, så skulle man fatta vad det handlar om.
Glädjeflickan.
Då menar man inte att hon är riktigt rolig att träffa liksom. Kanske ja, man menar det, men ja, inte på det sättet. Så han går runt och lite sådär känsligt frågar, ja, vad finns den där flickan?
De svarade, här har inte varit någon tempelflicka. Han kom tillbaka till Juda och berättade att han inte kunnat finna henne och att folket på platsen förnekade att det hade varit någon tempelflicka där. Juda sa, då får hon väl behålla panten, bara nu inte detta drar skam över oss. Jag skickade i alla fall den där killingen, fast du inte kunde finna henne.
Så har jag gjort vad jag kunnat. Jag hittar inte henne, jag får inte tillbaka mina grejer.
Hoppas detta inte drar skam över oss.
Ja, det är det viktigaste.
Den andres blick, det är ju skam. Skuld är ju den egna känslan av att ha gjort något fel.
Mm.
Och skam är bara någon annan tycker att jag har gjort något fel. Någon annan. Den andres.
Så vad tycker du att det innebär i den här situationen?
Det är ytterligare en sån här bevis på att han inte är den som säger hinneini. Jag är redo att möta Guds, se Gud i ansiktet liksom.
Nej, han kan inte, han kan bara känna den här yttre skulden som kommer av social skam.
Ja, precis, social konvention.
Mm, precis.
Omkring 3 månader senare sa man till Juda, din svärdotter Tamar har horat och nu är hon med barn. Då sa Juda, för ut henne, hon ska brännas.
Och det är ännu värre på hebreiska.
Ja.
För han säger 2 ord. Hotziuha vetisaref. Liksom, släpp ut henne och bränn upp. Ut med henne och bränn.
Mm.
Och det är allt han säger. Han kan inte ens säga, jag är så besviken på henne. Jag väntade på att min son... Han kom med inga ursäkter.
Mm.
Han vill inte... Han vill inte ens ta tag i den här situationen. Han vill inte... Hans order är liksom inte jag ska föra ut henne, jag ska konfrontera henne. Mm. Han bara, ja, okej. Okay. Hört att ihop det, då slipper jag henne.
Och det här föra ut och bränna, det är ju det yttersta tecknet på visa alla vad hon har gjort. Det vill säga att själv agera som den andres blick. Mm. Han är själv den här utövaren av den som sätter skam på andra.
Ja.
Det är det han gör nu. Det är så...
Han har ju fallit så långt ifrån den han var en gång i tiden. Att han inte ens kan konfrontera henne. Han är inte ens där. Han får höra det här. Och så säger han, ha, men då slipper jag väl det också. Förut och bränna upp det. Det är nästan att hon inte är en person. Hon är bara ett objekt. Och egentligen så, alltså, juridiskt sett så har han på något sätt rätt. Hon borde ha väntat på, för hon var ju vigd åt Er och sen var hon vigd åt Onan och nu är hon vigd åt Shelah.
Mm.
Så hon borde tekniskt sett ha väntat på att Shelah skulle ha gjort henne med barn.
Mm.
Men han vet ju, Juda vet, att han har bedragit henne.
Mm.
Och han vill ju igen förstöra beviset. Men hon är väldigt smart, va? För vad hände då?
Ja. När hon fördes ut skickade hon bud till sin svärfar och lät säga: ägaren till de här sakerna är far till mitt barn. Se efter vem det här är. Sigillet, snodden och staven.
Mm. Och det är så smart hur hon säger det här. För att hon vet ju att hon egentligen har inga juridiska rättigheter här.
Mm.
Hon är ett offer för det här patriarkaliska systemet. Och hon kan mycket, mycket väl föras ut och brännas upp. Även om hon är våldtäktsoffer.
Mm.
Om hon skulle ha våldtagits så skulle man sätta skulden på henne och hennes barn. Så hon vet att hon har inga som helst rättigheter. Det enda hon har som sin, så att säga, S.
Mm.
Som sitt starka kort är de här identifikationsmarkörerna. Och hur presenterar hon dem?
Han är far till mitt barn. Ägaren inte de här sakerna.
Ja, men säger hon vad de är för? Alltså, vem de tillhör?
Se efter vem det här är. Ja.
Bara så du vet. Ja. Det här är pappan till barnen.
Ja.
For the record.
Ja. Kolla lite. Kolla vad det står på dem. Judas kände igen dem. Hon har rätten på sin sida, sa han. Eftersom jag inte gav henne åt min son Shela. Men han låg aldrig mer med henne.
Okej, okay. Mycket som händer i den här versen. För Juda, när hon konfronterar honom med de här objekten som är de mest, så att säga, på något sätt, jag tycker du plockar upp på någonting väldigt viktigt här, det offentliga och det interna.
Mm. Privata.
Och privata, va? Han har dött inombords på något sätt, i det privata. I det privata så har Juda helt försvunnit som en moralisk aktör.
Han har vittrat.
Det enda som håller honom från att helt bli ett monster är de sociala konventionerna som spelar roll på den här tiden. Han vill ändå, och jag tycker det är väldigt... väldigt intressant att se det här som en biblisk MeToo-berättelse.
Mm.
För här har vi en man som vet att han har gjort henne till ett offer.
Mm.
Vet att han har låtit henne utnyttjas av sin son. I alla fall en av sina söner.
Mm.
Om han vet det, men han kanske misstänker att någonting inte var hennes fel.
Mm.
Och han vet att han har låtit henne ruttna bort i sin fars hus. Och sen så går han själv och horar.
Mm.
Och när hon anklagas för horeri så släng ut och bränn henne. Ja. Så han är en perfekt hycklare.
Mm.
Perfekt. Och så många av de här, man har ju de här som Harvey Weinstein som utåt sett var väldigt progressiv och ville liksom lyfta fram kvinnliga skådespelare och hylla dem. Och, men på något sätt alla visste, och det viskades mycket i Hollywood att han var en våldtäktsman och begick övergrepp.
Ja, du fick allt detta om du klädde av dig naken.
Ja, men man fick inte kalla honom för det. Man fick, för då skulle han krossa dig med de sociala konventionerna. Så det var bara den yttre skammen, inte den inre, den interna, titta sig i spegeln och se vilket monster man själv är. Det var inte det som stoppade honom från att
liksom... Precis, ingen skuldkänsla.
Nej, utan det är det yttre. Men de yttre konventionerna, den sociala offentliga skammen är otroligt, otroligt mäktigt, va? Och hon säger, här är bevisen på den som faktiskt är far till mitt barn. Och vad har hon gjort? Genom att hon visar honom de här identitetsmarkörerna som han så lättvindigt gjorde sig av med. Så lätt vi inte bara liksom avskrev. Ja, då hittar vi inte henne. Ja, då får jag inte tillbaka mina grejer. Men här är dina grejer. Som du var beredd att kasta. Och kasta bort och aldrig se mer. Och vad säger hon? Se efter. Finns den personen kvar någonstans? Ja, existerar just det. Han just det. Längre? Kan du känna igen dig själv? Ja. Om du får se dina objekt. Som kommer till, som du har liksom tänkt, jag kommer aldrig se dem mer. Nu kommer de tillbaka och han bara, det är som att titta sig själv i spegeln. I det offentliga. Och hon ger honom en chans. Han kunde säga, jag känner inte igen dem här, har du sett dem för? Och sen är hon död. Sen behöver han aldrig konfronteras med. Men hon säger, se dig i spegeln. Och kan du verkligen låta mig gå till elden när jag faktiskt har följt reglerna. Jag höll det inom familjen. Det var ju the deal. Jag skulle få din son, men jag tog dig istället. Det är samma genetiska, det är samma klan. Jag har följt reglerna. Jag har inte fått son med någon utanför. Jag har inte horat. Det är du som har horat. För du trodde att du låg med en hora. Och han gör det svåraste, skulle jag säga. Han kunde så lätt ha förnekat det. Men han säger, och det här är så viktigt i texten, också två ord. Två ord som han fördömde henne med. Och två ord som han fördömer sig själv och friger henne med. Och det är, vayomer, han sa, tzedaka mimeni. Tzedaka.
Välgörenhet.
Välgörenhet brukar det översättas som när man ger sedaka till någon som är fattig. Det vill säga liksom välgörenhet, pengar. Men sedaka betyder tzedek, rättvisa. Så han säger sedaka mimeni, alltså hon är mer rättvis än mig. Hon har rätten på sin sida över mig. Men som vanligt med hebreiskan så finns det dubbla innebörder. Tzedaka mimeni. Hon har fått rättvisan ut ur mig. Hon har lyckats hitta den där sista rättvisepatoset som jag trodde var död och begraven. Och hon har dragit det ur mig. Och tvingat mig att bli en moralisk människa.
Han säger, du är utan knussel här. Han kände igen dem och då säger han, hon har rätten på sin sida eftersom jag inte gav henne åt min son Sheila. Han vet vad det var så.
Och han ligger inte med henne.
Nej.
För han, på något sätt, han säger, okej, hon får föda det här barnet och det räknas som min son. Och jag tänker inte utnyttja henne längre. Jag tänker inte kräva någonting av henne längre. Hon får på något sätt det bästa av båda världar. Hon slipper honom men får arvet som hon har blivit lovad. Som är den enda, alltså det är ingen annan som skulle gifta sig med henne troligtvis. Efter allt det här. Så det här är hennes chans att ha någon som någon avkomma alls. Som var liksom kvinnans främsta värde på den här tiden. Så det är verkligen en stark avslut på det här. Och sen, för att det inte skulle räcka, vad står det sen?
När det var tid för henne att föda visade sig att hon skulle få tvillingar.
Ah, så hon fick dubbel belöning. Inte bara en pojke. Såklart det är pojke.
Ja, såklart det är pojke. Ja. Vid förlossningen stack först en hand ut. Då tog barnmorskan ett rött band och knöt kring handen. Han kom först, sa hon. Men han drog tillbaka handen och hans bror kom fram. Då sa hon, så du bryter fram. Och han fick namnet Peres.
Som att bryta ut, va? Att bryta igenom.
Ja.
Vilket är vad hon har gjort med Juda. Hon har brutit igenom hans försvarsmurar.
Ja.
Och tvingas. Så på något sätt pojkarna återspeglar på något sätt deras tillkomst.
Därefter kom hans bror. Han som hade det röda bandet kring handen. Och han fick namnet Serach. Som vi hade också i kapitel 36.
Betyder brightness. Ljus eller upplysning. Så det här är ju också intressant. För att det här påminner ju...
Några andra tvillingar som vi har.
Ja, och... Vad är för färg på det röda bandet som binds runt den enas?
Det röda bandet är alldeles rött som Esaus färg.
Just det, så att det finns en ytterligare en anspelning.
Ja.
Att det här är magiskt. Och
Serach heter han också, för det var ju från kapitel 36 var det ju Esaus, Edoms släkt. Och här fanns det en som heter Serach. Ja. Ja, Reguels söner, Nashat, Serach, Shamma och Missa.
Wow, du vilket minne du har. Det hade jag helt missat. Så de här namnen de går igen.
Ja.
Det kan vara olika traditioner hur de används och återanvänds och så vidare.
Ja.
Men det är också intressant att det är faktiskt, om jag inte minns fel, så är det Peretz som är faktiskt son, eller han är far eller farfars någonting, anfader till den klan som föder David.
Mm.
För David kommer från Judas stam.
Ah.
Så att...
Just det.
Så genom henne så kommer David.
Ah.
Och det är också en väldigt intressant anspelning på Ruts bok. Berättelsen om Rut och hur hon letar efter någon när hennes man har dött som kan gifta sig med henne. Ta på sig det familjeansvar. Det är också inom judastam. Så det finns väldigt, det är som en meme som går igen i olika former, va? Att den här berättelsen om den här födseln som inte skulle ha hänt och som blir till och allt det här går igen. Och alla de här berättelserna har på något sätt samma slutsats. Och det är att genom dem, genom de här osannolika händelserna i generation efter generation, det är därifrån David, kung David kommer.
Mm.
Och från kung Davids släkt, de som är smorda, så kommer Mashiach.
Just det.
Och världens frälsning.
Mm.
Så när man ser den här lilla dramat så ser man att det är genom vad Tamar gör för att tvinga fram rättvisan ur Juda, det är genom det receptet, genom den handlingen som världen så småningom kommer att frälsas. Som världen kommer att hitta sin harmoni igen.
Mm.
Att vi kan faktiskt skapa rättvisa i världen.
Vilket avslut. Wow. För nu, det var slut. Det var liksom sista meningen.
Det är slutet på kapitlet. Och i nästa kapitel... Så är vi tillbaka och följer...
Josef hos Potifar.
Ja, och lite spoiler alert kan man väl säga. Men när så småningom... Alltså, för man tänker, okej, underbart med Juda att han har liksom kunnat komma på lite självinsikter och börja komma tillbaka till sig själv.
Mm.
Men vad händer med det som han gjorde med Josef då?
Mm.
För han är fortfarande ansvarig för den synden.
Mm.
Även om han inte är ansvarig för den här synden.
Mm.
Så här har vi liksom sett 20 år av Judas liv utspela sig.
Mm.
Med de här generationerna och allting. Men sen så kommer vi se Juda igen när han är tillbaka med sina bröder. Så han har lyckats återknyta med sin familj.
Mm.
Och sen så kommer de till Egypten och där så måste de konfrontera Josef. Och det blir faktiskt Juda som kommer att spela en nyckelroll i att återknyta banden med Josef så småningom. Och om det inte vore för Judas förmåga att erkänna fel, så skulle kanske det aldrig kunna bli en upplösning. Och familjen skulle aldrig kunna bli hel igen. Så den här kapitlet, som verkar vara liksom att bara liksom sitt på sängkanten och vänta på vad som händer med Josef. Och liksom, under tiden ska vi undersöka lite strul som Juda har i sin familj. Nej. Det här är själva nyckeln till varför Juda kan sen komma tillbaka och rädda situationen.
Ja, så Juda vädjar till Josef, står det här, kapitel 44.
Ja.
Några kvar.
Så vi har några av sig kvar, men Juda kommer att komma tillbaka med besked. Och visa att han faktiskt kan hitta tillbaka till att bli en moralisk person.
Och sen Exodus, andra Moseboken.
Nu hoppar du långt.
Ja, men det är roligt. Långt. Man bara bläddrar och bläddrar så går det.
Precis, hur många sitter du kvar på den här boken egentligen? Ja, nästa gång, kapitel 40.
1647.
Ja. Eller kapitel 39 är det, va? Nästa gång.
Ja, 39 så.
Ja.
Yes.
Spännande.
Ja, vilken bok, va? Varför ska man läsa Bibeln? Det var för övrigt temat till avsnitt 26 av podden Ingen hinner fram, som jag var med i häromsistens. Det kan man ju googla om man känner för det. Mer om Bibeln blir det 18.00 söndag den 15 december på Göteborgs litteraturhus. Då diskuterar bibliotekarie Karin Eggert Kraft och jag Eva i serien om Bibelns kvinnor. Mer information om det finns på filoprax.se och den här podden finns som vanligt på filosofensbibel.se. Vi ses och hörs!